Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag bjudit hit en person till vår studio som heter Eddie.
Zeymana.
Ja, säg ditt efternamn en gång till.
Zeymana heter det.
Ja, jag kan inte uttala det tillräckligt bra för att våga mig på det. Du har varit med förut i ett program här och berättat lite grann om ditt liv. Och då jobbar du som fritidsledare i Tyresö.
Precis.
Berätta lite kort för Tyresöborna, de som inte har hört din historia. Vem är Eddie?
Ja, just nu är Eddie, ska man säga. Som jag sa förut så är jag fyra barn just nu. 36 år, fyller 37 i juni. Just nu jobbar jag i Täby faktiskt, inte längre i Tyresö.
Men du har jobbat i Tyresö fram till?
Till 1 februari. Precis, och då bytte jag jobb. Jag hittade ett nytt jobb och var tvungen att byta.
Just det. Vad jobbar du med förut i Tyresö?
Jag jobbade på fritidsgård. Nyboda fritidsgården var kontoret. Men vi hade alla fritidsgårdar i Tyresö då. Så jag jobbade både på kontoret och hade parkour som projekt.
Just det. Det är när man hoppar omkring bland.
Precis. Man tar sig från A till B. Eller till C om man vill. Mm. På bästa möjliga sätt och smidigare.
Jag var besökte dig där på Stimmet skolan när du hade ett gäng ungdomar.
Precis.
Eller barn kanske.
Barn, ja. Jättemånga barn, precis. Och de fortsätter faktiskt. Vi har inte lagt ner det.
Nej.
Vi hittade ett sätt att kunna fortsätta vidare med det.
Vad kul.
Med min kollega och andra ungdomar.
Just nu går det faktiskt, eller det har gått ett program här på Tyresö, just om parkour. Därför är de på Graningsringen, på Brännpunkten. De kör också parkour.
Ja, ja precis. Så det är en ganska populär sport just nu här i Tyresö, eller i Sverige och i världen. Så ja, jag har haft det i Arboga också. Så jag försöker starta överallt där jag flyttar liksom, för att komma åt ett verktyg.
För du gillar att jobba med barn och ungdomar.
Precis.
Och nu kommer du fortsätta jobba med barn och ungdomar.
Ja.
Fast vilka slags barn kommer du jobba med nu?
Nu jobbar jag med barn som har Asperger och autism.
Asperger och autism,
ja. Asperger. Det är ju Asperger och autism spektrum då. Då ingår alla bokstavs...
kombinationer.
Kombinationer. Och de barnen är jättespeciella och spännande att jobba med.
Kul.
Så jag tror jag har hittat där jag trivs verkligen med det jag bidrar med.
Vad kul. Förra gången i programmet så berättade vi ganska mycket om ditt liv. Hur du kom till Sverige från Burundi. När du var 25 år.
Ja. Jag skulle fylla 25.
Ja.
Ja. Skulle fylla 25. Skulle få min första flicka. Mitt första barn. Hon föddes när jag var här.
Just det.
Så jag skulle bli vuxen då.
Du skulle bli vuxen. Jag kommer ihåg att du berättade att du var arg. För du liksom, när du kom till Sverige blev du ingen.
Exakt.
Men du fixar det där och du talar fantastiskt bra svenska.
Mm.
Du vet att du förut också du talar massa språk.
Ja, ja. Jag brukar säga 8, men 9 kan jag säga.
Du måste vara extremt språkbegåvad.
Ja, jag kämpar med det. Men om jag kollar tillbaka min familj så har vi haft jättelätt med det.
Ja, vad roligt.
Vi har ju 4 språk automatiskt när... Mm. När vi går ut skolan liksom.
Vilka 4 då?
Då har man franska som är officiellt språk.
I franska en gammal kolonial.
Precis, precis. Ja. Burundi är ju fransk koloni från början. Så vi har franska, engelska har vi också. Sen har vi swahili och modersmål som heter kirundi. Swahili får man på köpet.
Ja, så du kunde 4 språk när du gick i skolan?
Precis.
Ja.
Precis.
Och för alla er som vill veta lite mer om ditt liv, för nu ska vi inte ta allting i repris.
Mm.
Så kan ni lyssna på det programmet genom att gå in på Tyresoradions hemsida www.tyresoradion.se och bara söka på Eddie med y på slutet.
Exakt.
Då hittar man dig.
Jajamän.
Ja. För den här gången ska vi inte prata om det, utan du la ut någonting på Facebook, för du och jag har blivit Facebook-kompisar.
Ja.
Och du la ut någonting på massa människors sidor. Vad var det du reagerade på? Vad var det du skrev om?
För att börja med så det gick inte att tagga alla. Så jag taggade hälften av mina vänner. Ja. Inte ens hälften, det var en liten del.
Du försökte lägga ut det på alla sidor? Ja,
det gick inte, det var mitt i natten och jag skulle jobba tidigt. Mm. Men nu kommer jag fortsätta att tagga så många som möjligt. Ja, det handlar om en flicka som är 18 år. Som har varit i Sverige i 4 år. Kommer från Burundi, där jag kommer ifrån. Det började med att jag åkte hem från Kollo. Jag var trött på kvällen.
Vad då för Kollo?
Där jag jobbar hade vi en sån här vinterkollo.
Som jag varit Aha, med finns det vinterkollo? Sen
i torsdags. Ja, vi var i Hassela.
Jaha, åkte skidor?
Åkte slalom, åkte massa grejer. Mm-hmm. Åkte skotter och ja, det är kul. Så åkte jag hem och då ringde en gammal bekanta och som undrade om jag skulle göra någonting. Jag hörde ingenting, jag körde bil. Sen kom jag hem och så ringde han igen och så berättade han om tjejen. Och då kände jag liksom att jag måste göra någonting. Men vad?
Berätta om den här tjejen, vad är det som ska hända med henne?
Precis, hon ska utvisas, det är det jag fick veta. 4 år i Sverige och ska utvisas till Burundi. Hon har ingen familj här, ingen familj i Burundi säger de. Men ändå ska hon utvisas. Och när jag frågar varför, då får jag inget svar. Vilket betyder att de inte får heller svar. Polisen har varit där. Hon har fått ett datum till 18. Så det finns inget svar mer än att hon ska packa till 18. Så vad gör man? Ja. Då ringer man mig liksom och frågar.
Hur kom det sig att de ringde dig?
Ja, det var intressant. Den här personen känner mig från Arboga då.
Där du bodde ett antal år?
Precis. Han visste, han hörde och visste. Vi hade pratat mycket om att jag jobbade mycket med integration. Både ideellt och i kommunen då. Och då trodde han så här. Eddie, han kommer från Burundi. Han skulle kunna bidra med någonting.
Mm.
Vilket är klokt, för jag vill göra det. Men jag vet inte hur.
Nej.
Så det var därför jag tänkte på det här med Facebook. Och så när jag skrev på Facebook så kom jag på att de hade ju gjort en sån där namnsamling.
Man kan gå in på Facebook på namninsamling.
Precis.
Ja. Och protestera mot den här utvisningen.
Ja, så det var någon kvinna som hade gjort det. Och då tog jag därifrån och taggade alla vänner som jag kunde mitt i natten då.
Mm.
Och därifrån, jag tänkte så här, om man skulle stoppa utvisningen på det viset, då kan man göra mer efteråt. Men jag tänker att vi koncentrerar oss på att stoppa utvisningen och väcka uppmärksamhet.
Mm.
För att så många som möjligt ska förstå att Burundi just nu går inte att åka tillbaka.
Nej, för det var det du skrev. Du skrev att du har bra erfarenhet av Burundi. Du säger att du har bott där i 25 år av ditt liv.
Ja.
Och du har full kontakt med massa människor i Burundi.
Precis.
Så varför ska man inte utvisa folk till Burundi?
Exakt.
Berätta
exakt. Så här är det. Det pågår, eller det har pågått. Sen vi gjorde programmet.
Mm.
Kan jag ge referens då.
Mm.
Har det aldrig varit stabilt. Folk dör. FN själv har sagt att det var på gränsen till att det blir värre till folkmord som i Rwanda. Och när man kollar Facebook-flödet så kan man se nya bilder, nya videos på folk som blir slaktade. Det här är, jag vill inte gå in i politiken.
Nej.
För mig, att det är krig och det är kris och det är
ett av världens fattigaste länder.
Ja, bara det räcker för mig att man skulle kunna få asyl här. Får man inte asyl för att landet befinner sig i krig, kan man få för humanitära skäl. Det vet jag.
Den här tjejen har varit där i 4 år. Hon utbildade sig till sjuksköterska.
Precis.
Och fungerar jättebra.
Ja.
Ja.
Så det som gjorde att jag blev lite sådär småarg sådär, var för att hon har all rätt att vara här. Varför får hon inte vara här? Och varför finns det inget svar? Liksom? Det som gör att jag blir mycket så här engagerad. Jag brukar inte blanda mig i det här. I sådana här frågor mycket. Men det har väckt verkligen.
Ditt engagemang?
Mitt engagemang på ett annat sätt. Jag brukar vara med på andra saker. Hjälpa andra människor. Även europeiska flyktingar, det är inte flyktingar men de som kommer hit
och bor
i tälten och de har jag varit med och hjälpt till att flytta läger och då tänker jag så här, varför kan jag inte göra det här?
Mm.
Väcka intresse hos så många som möjligt så att vi sätter Burundi på kartan. Mm. För det är ju inte bara Burundi, det är Nej. Många.
För Burundi tycker jag det är ett land som man inte känner till så mycket i Sverige. Vi känner mer till grannlandet Rwanda.
Ja.
Där det var ett enormt folkmord.
Precis.
Och där bland annat Ingvar Carlsson, vår förra statsminister, han var med i FNs utredning. Så vi kan ganska mycket om Rwanda. Det var, men Rwanda och Burundi hängde en gång i tiden ihop. Det var samma land.
Ja.
Så det är egentligen samma, för det finns etniska konflikter mellan de olika folkslagen.
Ja, de är lika. De är lika. Så här är det. För mig är det fortfarande samma land.
I samma land?
Det har varit och det kommer fortfarande vara så i mitt huvud.
Därför när du var liten så var det så här, när jag var 64 eller någonting sånt så blev det varsitt land va?
Ja men precis. Ja. Precis. Och för mig är det fortfarande samma land, samma språk, samma kultur, samma allting.
I de här två länderna, det är samma folk som bor där.
Ja. Ja. Och samma problematik om att börja med. Det är ju två olika slags folk, egentligen är det tre olika slags folk. Men det är bara två som pratas om.
Mm. Det är tutsier?
Ja, tutsier och hutu.
Ja.
Det är de som pratas om. Det är de som har varit som inte kommer överens. Och till slut tar de till vapen. Men för mig, just nu, spelar det ingen roll.
Vad det beror på?
Jag känner inte personen. Jag har inte sett personen. För mig är det så här. Flyr man från kriget så förtjänar man att få
stanna.
Ja, precis. Tryggheten som alla andra vill ha. Och för mig räcker det med att man inte vill vara med i kriget.
För du flydde från ett krig själv.
Ja, jag,
men var
jag
det krig växte upp, när du växte upp i ett krig?
Ja, min hela tonårs var krig. Så här. Rent så här. Det var krig. Sen när jag var 13 år såg jag krig.
När du säger så där, för det pratade vi inte så mycket förra gången. Vad menar du med det? Då såg jag krig. Vad menar
det var så det? Här, det var samma sak som händer idag. Liksom. Det här folket vill ha makten. Och plötsligt blir det krig. Jag kommer från skolan 93 och ska hem. Och plötsligt mitt på dagen börjar folk kasta stenar på varandra. Skjuta på varandra och så vidare. Bomber börjar. Och det tar 10-12 år liksom. Och jag hinner bli över 20-någonting där.
Men du blev inte inkallad i någonting då? Måste man inte göra militärtjänst och
ja,
sånt?
Det har hänt att man blir inkallad. Men det där vill jag inte gå in på. Inte nu i alla fall.
För du var ju den åldern som...
Ja, det är inte mycket. Det är inte mycket. Många av mina vänner som har varit med där och så vidare. Men jag vill inte ta upp det där.
Du vill inte prata om den här tiden egentligen? Det är saker du försöker glömma, eller?
Exakt. Det är ganska känsligt. Jag vill inte gå in i det där detaljer. Inte än i alla fall. Det känns inte att det är rätt tid.
Är det någonting som förföljer dig i huvudet? Som du har med hela tiden? Eller?
Ja. Jag tror att det är det som gör att jag är som jag är idag. Mm. Att jag kan våga ta många strider och stå på mig. Annars skulle jag inte ens försökt gå vidare och bli som jag är.
Ja, för det undrar man ju också så här. För nu diskuteras det jättemycket i Sverige om alla de ensamkommande ungdomarna som kommer från alla möjliga delar av världen.
Precis.
Och med trauman som du också hade med dig.
Ja.
Och sen är folk rädda nu. För tänk om man kommer till Sverige och har med sig alla de här trauman och tänk om man fortsätter att liksom, ta med sig våld.
Ja.
Ja. Hur kan det komma sig, hur funkar du liksom? Var du en person som använde våld när du var i Burundi och sen ändrade du dig? Eller har du alltid varit en sån här schysst kille? En sån här schysst, snäll kille? Liksom, hur funkar man egentligen?
Ja. Jag har bara ett svar så här. Om man tänker på, jag brukar jämföra mig och andra, mina vänner som har trauma. Förut trodde jag inte ens på trauma. Men med tiden när jag blev äldre så förstod jag. Läste böcker om det. Jag brukar jämföra mig med folk som överlevde förintelsen.
Mm.
Många av dem har blivit jättestora förebilder. Åker runt och föreläser. Och jag träffar många. Jag pratar med äldre damer som har också överlevt där. Jag tänker så här. Är de farliga? Nej, det är de inte. Många av dem är sköna människor som verkligen har klivit till andra sidan. De har mycket, de förstår för mycket. Det är liksom
Har man sett allt elände?
Ja, men precis. Vad är det som är värre liksom för dem? Så de, jag tror att de förstår livet mer än alla andra. Och accepterar liksom som det är. Så jag tror att jag blev, om man vill veta hur jag var förut. Mm. Det är svårt, för det kan låta som klisché. Men jag var inte våldsam förut och jag har aldrig varit. Och jag blir inte det för att jag har trauma. Utan jag tror att jag blir bättre människa. Genom att,
för du måste ha sett väldigt mycket.
Jag har sett mycket lidande.
Fruktansvärt lidande.
Ja,
och hur blir man då? Blir man inte cynisk? Blir man inte ledsen? Blir man inte deprimerad? Alltså, vi som inte har sett det.
Ja.
vi fattar ju inte det här.
Jag förstår det. Det är svårt att svara på den frågan. För det är olika.
Mm.
Det är olika. Och när jag kollar på mina vänner. Och kollar på mig. Kanske någon procent har tagit till droger. Någon procent har tagit till alkohol och massa andra grejer. Kanske större del av mina barndomsvänner har blivit lite bättre. Pluggat och skrivit böcker och rest runt i världen. De ser jag på Facebook. Det är ingenting, det är inte någonting som jag hittar på. Och sen så, för att svara på den här frågan kan jag säga så här. Det är jätteolika. Jag träffar ungdomar som har trauma från Syrien, från massa olika andra länder. Jag ser på deras beteende. Det kan vara svårt att bemöta dem. Och man blir lite rädd. Liksom, hur ska jag approacha dem och sådär. Men bakom masken på de där ungdomar finns en människa som alla andra.
Mm.
Som har tappat bara lite balans. Men som inte vet vad den ska göra. Liksom. Men jag tror inte det finns. Jag tror inte man blir våldsam på grund av det man har sett. Det tror jag inte på. Jag tror, man är rädd själv och tappat någonting i huvudet. Om vi går in i det psykiska då. Det
man blir enormt delen. Otrygg och enormt rädd.
Ja,
och då kan man göra vad som helst.
Attityden förändras och man är inte rädd för dig. Liksom.
Mm.
Och det beror på hur du bemöter den där killen. Tänk dig om du bemöter en ska inte jämföra det med. Tänk dig om du bemöter ett vilt djur som är en elefant som har sett, jag har sett ett program faktiskt, som har sett lidande, som har sett familjen dö, som har sett massa sådana där massaker. Det beror på hur du bemöter den där elefanten. Om du bemöter den med kärlek, den kommer titta på dig och lyssna på dig. Men om du bemöter den med attityd, den kommer sänka dig.
Mm.
Så för mig i alla fall, den här bilden som jag ger dig, har jag haft i huvudet när jag träffar de här ungdomarna. De vissa taggar utåt för att de vet vad andra människor har gjort. De vet vad andra vuxna har gjort. Och alla vuxna blir ju farliga i deras huvud. Och det här har vi alla människor som jag är inte expert, men det här tror jag att vi har som själv. Försvar.
Att om man har blivit behandlad på det här viset
så
tappar man tilliten.
Ja.
Och det tar ett tag att bygga upp den här tilliten.
Exakt.
Ja.
Och det är normalt.
Det är normalt.
Jag har sett, jag kan säga så här. När jag var liten så kom en kvinna hemma. Hon och min mamma skulle laga mat. Frid och fröjd, alla har kul. Och så råkade jag stötta på någonting och det ramlade.
Mm.
Och så fick jag en smäll så där från den kvinnan. Tror du att jag glömmer den där kvinnan? Nej. Och när det tog några år. Jag var jätterädd för kvinnor.
Mm.
Stora kvinnor i alla fall. Äldre kvinnor. Alltså
som var liknande.
Vuxna kvinnor.
Ja.
Jag var rädd tills jag blev tonåring kanske och glömde den där.
Mm.
Men sen det hände så tog det tog tid. Så det här är exempel på att man kan förknippa. Så jag får med de här ungdomar som alla andra. Jag har sett ungdomar, svenska ungdomar som har traumaliknande beteende. Där de förknippar vuxna eller äldre ungdomar och män som farliga. För att de har blivit misshandlade till exempel av deras bekanta som har manliga förebilder. Den här killen kommer och säger till mig, liksom, jag är rädd för äldre. Men, så. Och det sitter där.
Man blir påverkad, ja.
Ja. Mm. Så det finns ingen skillnad. Nej. För mig är det en människa. Kommer från Afghanistan. Kommer från Burundi med trauma. det är samma sak som en kille som har fått trauma av misshandel här i Sverige.
Har du några liksom idéer om hur det kommer gå för Burundi? För nu har väl sista orsaken att det blivit inbördeskrig eller vad man ska kalla det för, berodde på att den här presidenten ni hade, eller de hade inte, han skulle bara sitta två perioder va, och så fortsatte han.
Ja.
Och sen oppositionen och så vidare. Det är, nu är det politiska saker.
Precis.
Och förut har det varit etniska saker. Det är alltid någon orsak till krig.
Ja.
Hur ser du på, ja, liksom, finns det möjlighet att det blir fred där? Hur ser du?
Jag ser ingen fred. Jag kommer ihåg när jag föreläste om ensamkommande ungdomar innan det kom så många. Då fick jag den frågan. Hur ser det ut i Burundi? Hur kommer det se ut? Då nämnde jag så här hela tiden. Det kommer inte bli bättre. Det kommer bli värre. Vilket det blev.
Ja,
så jag blev inte förvånad. För jag såg ju det komma. Såg varningar och sådär. Jag följer nyheter. Jag ser ingen fred på grund av att... som du säger, förut var det etniciteter och sådär. Sen kom det masken om att det handlar om politiken.
Mm.
Vilket det inte var politiken. Jag går inte in och pekar ut presidenten att han är dum i huvudet liksom.
Men det är en maktkamp.
Maktkamp, inte bara från han själv. Utan,
för det är ett fattigt land.
Ja, så hela gänget som är runt honom håller på och vill behålla makten. På det viset, så...
För det är inte så många människor som bor i Burundi, var det 10 miljoner?
Ja, runt där.
Ja.
Och
Burundi är ett land utan naturtillgångar och har liksom...
Inte var mycket.
Vad säger
du? Inte mycket.
Inte mycket, det är jord. Alla lever som...
Det finns,
de man lever hittat, på fattigt jordbruk.
Ja, de har hittat en någonting som heter nickel.
Aha, okej. Okay. En metall.
Ja, och det, jag vet inte om det stämmer, men det såldes till något land. Det skapade... Sådana där diskussioner.
För det är kaffe och sånt som man...
Ja.
Så att egentligen är
kaffe
det...
som exporteras.
Man har liksom ingen rikedom i landen heller.
Nej, inte mycket. Inte mycket.
Nej.
Nej,
men du kom från en familj som hade det ganska bra. För du gick i plugget.
Ja.
Din pappa var välutbildad.
Ja, vi hade det som behövdes. Och vi klarade oss.
Mm.
Vi var inte rika, men vi levde som alla andra. Så levde jag i Tyresö. Som är normal klass.
Ja, medelklass, ja. Normalklass.
Normalklass, precis. Ingen över, ingen under, precis.
Nej.
Jag fick vad jag behövde och allting sådär. Men om jag backar bandet så tänkte jag säga sådär att jag ser ingen fred på det de håller på att göra. För det är ju, jag har hört att han vill inte acceptera att det är någon fel i Burundi.
Den här presidenten?
Ja, jag såg nyligen.
Vad heter presidenten?
Han heter Nkurunziza, Jean-Pierre Nkurunziza. Han ser själv att det finns inga problem medans folk dör.
Han är en äkta diktator nu?
Ja, jag vet inte ens om det finns någon etikett för honom.
Aha.
Det jag känner just nu. Det är äckligt. Det är äckligt för att... för mig, jag har varit i krig. När folk dör, det spelar ingen roll om det är en person eller två. Då måste det göras någonting.
Mm.
När det dör folk varenda dag, då är någonting fel.
Ja.
Medan någon sitter där och säger till hela världen att allt är frid och fröjd, då blir jag rädd.
Mm. Och sen är det inte också väldigt mycket AIDS i Burundi också?
I Burundi, ja. Men inte så mycket.
Inte nu. Jag läste på Wikipedia lite grann innan, så har man hälsoproblem också.
Ja.
Man gör ingenting åt hälsoproblemen.
Ja, det är ju så, som sagt...
Folk har det jättedåligt.
Det blir så. Krig kommer inte med någonting bra.
Nej.
Alla frivilliga organisationer har backat också. Ekonomin är på mattan. Det är liksom, det är ingenting som fungerar.
Nej. Men i Burundi är det i alla fall, det är olika religioner. Eller det är ingen, där finns inte islamska staten eller de här. Utan det är väl en blandning, va? Det är massa olika religioner,
ja,
i Burundi.
Ja, Burundi har varit sådär, förut brukade det kallas för ett land för som jag kan det på svenska. Mjölk och honung.
Mm.
Vilket betyder att alla...
Alla religioner fanns.
Det fanns... Jag har träffat många människor från alla länder i Burundi. På det viset att Burundi var öppen.
Okay.
Det var ett jätteöppet land för alla. Alla religioner, muslimer, kristna. Då snackar jag om katoliker och protestanter. Alla var där.
Mm. Det var... Men det är inte som liksom typ... Det finns inte Islamiska staten eller Boko Haram eller någonting
nej,
sånt där.
Nej,
utan det är inte såna
alla. Ja. Jag bodde så här. Jag växte upp med muslimer. Mm. Jag kan lite Koran.
Mm.
Små ord från Koran så där. Lite arabiska hit och dit. På grund av att jag levde med dem.
Nej,
mina vänner var muslimer här.
Mm.
Och sen här på andra sidan var katoliker. Så där. Och jag var protestant från min mammas sida. Min pappa var katolik.
Och det var ingen stor sak att man hade olika religioner?
Nej. Alltså, det har aldrig varit så här bråk mellan religioner.
Nej.
Även i regeringen finns alla religioner. Vilket sätt, vilket betyder att det har aldrig handlat om religion. Folk var, jag åt oss
men muslimer. Men vad handlar det om? Handlar det bara om makt då? Eller vad är det, som
det här har eskalerat faktiskt från att vara folk, vad heter det, inbördeskrig till att en person eller ett gäng vill behålla makten. Och det gick över.
Mm.
Nu dör inte så här ett folk. Det dör
alla dör.
Alla som säger nej.
Ja.
Så jag har
krig går ju egentligen inte att förstå sig på, eller hur? Man försöker, man tror att det finns en god sida, en ond sida. I krig blir alla onda.
Det är det som är problemet med västerländerna nu.
Ja.
Så här.
Vi vill gärna ha en goda och onda krigare.
Ja. Jag kommer ihåg i Rwanda när det skulle skickas FN och sådär. Det blev jättesvårt. Tills miljoner dog. Det var ett misstag. För att man väntade på bevis. Man väntade på massa, jag vet inte vad. Diplomati hit och dit. För mig är det fel. För mig är det fel så länge människor dör. Och som du säger. Jag har inget svar. Jag fattar ingenting. Jag har...
Våld leder till våld. Död leder till annan död.
Ja, det blir bara värre och värre och värre.
Ja.
Jag hatar krig. Jag hatar vapen.
Mm.
Jag kräks nästan när jag känner lukten på en pistol.
Mm.
Alltså olja, vapenolja. Jag får till och med en klump i halsen när jag pratar om krig.
Det. Det syns på det att du inte gillar att prata om det ens. Ja,
för jag har sett det. Och bilder som man har sett 20 år sedan ser man idag.
Mm.
Det är skrämmande.
Nu är snart vårt program till slut. Men en sak som jag funderar på. Alltså om man tittar på ungdomar idag, vad de konsumerar för någonting, så konsumerar man ju film med extremt mycket våld.
Ja.
Om jag slår på tvn för sent på kvällen när jag inte kan sova, klockan 23 till exempel, och bara zappar mellan kanaler, så kan jag på ungefär på 10 minuter se 17 mord.
Ja.
Alltså vi är totalt, det är vår liksom nöje att titta på död.
Ja.
Och jag fattar ju inte, liksom, det måste ju också bli... Alltså denna våldsromantik som finns idag. När man tittar på såna här... Nu kan inte jag med de olika serierna som går som alla älskar. Där det är medeltida krigare och det är krigsscener.
Ja.
Så på något sätt förhärligas i våldet.
Ja. Jag undrar hur lång tid det kommer ta innan vi har förstått det. När jag går på Facebook ser jag bilder. Fula bilder om folk som dör och sådär. Jag tittar inte på dem.
Nej, för det är på riktigt.
Ja, och jag undrar varför egentligen man försöker vänja sig vid det.
Ja, visst är det
vilket
otroligt.
Är dumt. För att förut när man såg att, oj, den här personen blev skjuten, då väcktes verkligen uppmärksamhet.
Ja.
För det var ett människoliv.
Exakt.
Men idag...
Och vi slutade, vi såg faktiskt till, eller vi, men alltså världen, när det var Vietnamkriget, när vi första gången såg en människa skjutas i huvudet på tv...
Ja.
Då fattar vi att det här kriget dör människor i.
Ja.
Och när vi såg en liten tjej med napalm så såg vi barn dör.
Ja.
Och plötsligt vände sig hela världen mot Vietnam. Precis. Nu är det så att vi ser så mycket död så att vi bryr oss inte längre.
Ja. Det är jättefel.
Jättefel.
Det är jättefel. Jag vet inte hur man kommer vända tillbaka.
Nej, men det...
Men jag säger till mina barn. De ska inte titta på sånt.
Nej,
jag kommer skydda dem så mycket jag kan.
Ja.
Från tv och sådana bilder. Facebook och sådär. För det är lätt att människan blundar, skygglappar och kommer hem från jobbet och glömmer.
Nu tyvärr är vår programtid slut, men det du vill ha sagt i alla fall, det du önskar att fler människor skriver på den här namnlistan.
Ja.
Och den finns på Facebook. Och söker man på Facebook, vad då? Hur hittar man den?
Jag skrev så här. Vi gör allt för nästa generation, skrev jag
som hashtag.
Ja. Mm. Men om man går in på min hemsida, Facebook-sida, då kommer det ligga så länge som möjligt.
Mm. Och är det någon som hör så kan de mejla till oss på radion. info@tyresoradion.se, för det pågår en namninsamling.
Precis,
på Facebook.
Precis, ja. Du kommer ju lägga ut det, så
att den här flickan inte ska bli utvisad till ett land som faktiskt där det pågår krig och där hon inte har någon chans att överleva om hon kommer tillbaka.
Precis, för om vi gör det, vi lyckas för den här flickan, kommer vi lyckas för andra också. Mm. Det är inte bara Burundi. Så kriget börjar nu spåra ur. Det är inte bara den här flickan, det pågår. Vi har gjort många namninsamlingar för många flyktingar. Mm. Så vi måste göra någonting nu.
Okay. Mm. Jättebra. Tack Eddie. Och nu säger vi lite efternamn en gång till, för jag vågar fortfarande inte uttala det.
Ja, det är Jimana.
Ja. Tala om hur du stavar.
N-Z-E-Y-I-M-A-N-A.
Bra. Tack Eddie. Tack. Och mitt namn är Ann-Sanne Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.